Let's hope. Jag kör igång då.
Kör!
Till och med spelarna som samhället har krönt till hjältar är isolerade och har tappat den där auran som skiljer ut dem. Som ett trollslag försvann glansen som de fick när de sprang in på arenan. Kraften i deras symboliska sköld. Den mediala energi som vetskapen om nästa match gav dem. De dyker upp på sociala medier där de tränar, skickar meddelanden, visar upp sig. För att påminna oss om att de fortfarande existerar. Men coronaviruset har förvandlat dem till enkla medborgare. Även om de fortsätter att tjäna hjältesummor. Faktum är att när fotbollen som föreställning tog slut, när tabellen som våra förhoppningars trappa försvann, återstår bara en tydlig sak. Den här industrins svagheter. Utan matcher säljs inga biljetter. Inga tv-kontrakt skrivs och supportrarna slutar att vara kunder. Hej då förtrollning. Den här krisen krävdes för att vi skulle förstå att den gamla fotbollen och den nya affärsmodellen bara kan överleva om det finns en bro däremellan.
Ska jag säga vad det lät som?
Mm.
Alltså jag utgår från att det är Jorge Valdano, men det låter ju som något som Roland Barthes hade kunnat skriva om han hade varit i livet.
Det är ju alltid en av de två och det är ju väldigt ofta den första.
Just det.
Och så också idag. Jorge Valdano i sin veckokolumn i El País sätter ju på ett lite mer poignant sätt kanske än hos andra fingret på det som håller på att hända nu, nämligen att fotbollsspelare håller på att marginaliseras till någon form av, ja inte vad, narrar i marginalen. Kan man säga
ja,
så?
För att vara helt sådär uppdaterat poignant på någon sorts sociala mediersätt så kan man säga att han sätter den i all enkelhet.
Ja.
Som där pitten i Greta, den. Som du brukar säga.
Som pitten i Greta. Mm.
Att få jobb.
Uttrycker
det är klart att...
Nej, exakt så är det. Den reflektionen har man gjort själv utan att lyckas formulera den. Att det är vår tids upphöjda hjältedikt som helt plötsligt... alltså den tydligaste bilden av den som är gjord med stor glimt och skämt och allt. Men som någonstans äger sin mytologiska riktighet också. Är väl just det här jonglerandet med toarullar.
Mm.
Bollen är borta, det som återstår är den stora... totalt mest prosaiska av hushållsprodukter. Cristiano Ronaldo med en toarull istället. Och vem är de då?
Nej, och framförallt lite det här som Valdano är inne på. Han skriver lite också om deras den liksom exhibitionistiska sidan. Att det här är människor och män och superhjältar som är så vana och inte liksom behöver göra nästan någonting för att synas och höras och vara i centrum. Och nu så är det också som att de inte kan riktigt bidra med någonting. För att det är ju rätt så få, såklart, av de här som kan gå in i debatten på något rimligt sätt. De har inga medicinska kunskaper. De har liksom inte egentligen... De har sina pengar då. Och det är ju det som har hänt nu, att de har börjat donera pengar till corona-uppbyggandet eller preventionen eller vad vi ska kalla det.
Ja, och det är ju absolut inte ingenting, men visst är det medel som fortfarande återstår. Det borras hos dig, hör du?
Alltså, jag är så himla ledsen. Jag är i Göteborg och det är ju roligt på vissa sätt och problematiskt på andra. Bland annat att de håller på och helrenoverar fasaden bredvid. Exakt hur störigt är det?
Nej, alltså inte alls. Jag tycker att det ger en aura av autenticitet som uppskattas.
Mm.
Också, vi kan väl se det som en liten inpass om ett liv som fortsätter.
Mm. Just det.
Själv ligger jag, med risk för att bli för grafisk, så halvnaken i sängen som är min ad hoc inspelningsstudio.
Mm.
Det får vara så, tycker jag. Speciell podd för speciella tider.
Det är ju speciella tider just nu, som någon sa. Att man kanske typ får sluta använda uttrycket i dessa speciella tider. Men vi kan låta det leva kanske under ett avsnitt till i alla fall. Hur är läget med dig då? förutom den här, vad ska man säga, kroki-bilden jag fick för mig.
Vi började skissa lite. Jo, det är väl alldeles utifrån förutsättningarna alldeles utmärkt, tycker jag. Det är, jag fick en sån här reflektion eller insikt eller epifani eller vad man vill i veckan här. Jag har ju, ja, man jobbar ju på så gott man kan på något sätt. Det är speciellt det också att vara idrottsskribent utan idrott att skriva om. Men fick utlagt för en dag sedan att skriva om den här som blev som väldigt, väldigt uppmärksammad då, dokumentären om Hammarby och Odilon-affären. Det vackra spelet finns på SVT Play. Mycket sevärt, tycker jag. Och det finns mycket att säga om det. Men jag tänkte börja med att säga att jag fick en insikt av det. För att man har liksom suttit här och tänkt att vad är det egentligen jag saknar med att inte ha sporten då att tillgå på något sätt. Och vi pratade om det förra veckan, att det är ju lite det här med att spöksmärtorna, att man knappar in och kollar på livescore och det är inga matcher som pågår och tvn gapar tomt. Det är Tegnell, vad man än ser, och han känns inte så mycket som en fotbollsspelare.
Nej, fast han kunde ju ändå förutspå när Allsvenskan skulle börja, så att han har ju varit inne och trampat lite på vårt område ändå.
Ja,
vilket vi högaktar honom för, såklart.
Alltså verkligen. Han har ju kanske någon liten sån här Wenger thing going rent visuellt. Men det är svårt att se honom dra en tvåfotor eller så.
Ja, det är svårt att se honom sitta och tjabba i ett så här svettigt omklädningsrum framförallt. Jag tror inte han luktar gräs någonsin.
Vad tror du att han luktar? Handsprit kanske?
Ja, ja, såklart. Mm. Ja. Kanske lite lätt eau de cologne, men inte mer än så.
Kölnische Wasser, som det heter, Kölnvatten. Nej, men i den här dokumentären då så är det bilder bland annat då från Hammarbys allsvenska premiär då med tillhörande supportermarsch från Södermalm och söderut. Och så är det bilder då från Tele2 Arena och när matchen spelas. Och där och då så slår det mig som ett slag i magen, så att det som jag egentligen saknar är ju människorna. Det är just det. Den mänskliga samvaron. Den höga form av mänsklig samvaro som fotbollen är någonstans. Det var det jag längtade efter.
Supporterskapet liksom pratar vi om nu. Alltså, eller det här att man kommer samman.
Ja, att man kommer samman. Att just det där. Vårluften i ansiktet. Och förväntan. Och 10 000 människor på marsch mot ett gemensamt och ändå osäkert och väldigt, väldigt tryggt mål. Så.
10 000 inflyttade dalmasar, menar du?
Ska du mässa med Hammarby nu? Är det planen för veckan?
Säger det, Simon. Det får stå för dig.
Det får stå för dig. I mitt fall så har det tåget gått. Det är väl det andra man kan säga om dokumentären, att jag skrev en krönika om det. Som jag tyckte var väldigt, väldigt tydlig, att den handlar om den sociala smitta som rasismen eller fördomen är. Det finns ett par scener i filmen där det framträder med all önskvärd tydlighet. Det är en slapp jargong om hur afrikaner fuskar med födelsattester. Det är om hur det ser kolsvart ut på en avbytarbänk nere i Elfenbenskusten och sådär.
Looking dark on the Cameroon bench.
Ja, det har du helt rätt. Närmare bestämt kolsvart. Ja.
Utöver då hela ramberättelsen som ju är då det fotbollen är och har varit under ganska många årtionden nu, den här nedödda koloniala strukturen med en foot drain från Afrika, jakten på fotbollsguldet där nere för det överordnade Europa då. Och reaktionerna blev ju väldigt, väldigt tudelade. Å ena sidan de som tycker att rasism är dåligt och det är bra att det uppmärksammas, hela mekaniken bakom. Att det föds liksom även i välvilliga miljöer med människor som med all säkerhet är kärleksfulla, varma humanister och lagkompisar eller klubbchefer eller vad som helst. Men som då hemfaller till just den här sortens jargong som reproducerar den sortens virus som ju fördomen är. Mm. Man behöver inte vara Palme för att veta det, att det är just så som de bilderna återskapas och reproduceras. Och den andra sortens reaktion var ju att jag är en jävla fitta som ger mig på Hammarby. Vilket ju inte såklart, det handlade inte om det. Alltså Hammarby är inte på något sätt unikt naturligtvis. Hammarby är inte annorlunda än vad de flesta fikabord eller klubbmiljöer eller IFK Göteborg eller Malmö FF eller vad fan man nu vill. Det var liksom aldrig poängen, vilket är väldigt, väldigt tydligt i texten. Men man fick en påminnelse om man glömt det i dessa coronatider om att supporterkärleken är blind och distanslös och att det inte alltid är så jävla härligt.
Svarar du någonsin på de här mejlen med ja, fitta betyder ju våtmark på samiska, eller vad det är?
Jag skulle kunna svara som min tränare under alla ungdomsår, som också min pappa brukade säga när någon vet, missade ett inlägg eller så och ropade fitta, att du Kalle, fitta är faktiskt någonting väldigt bra, det kommer du lära dig tids nog.
Det är nästan ännu bättre.
Nästan. Så att,
lite heteronormativt kanske, om jag ska ha några synpunkter på din pappa. Men de har ju hårt som det är nu, 40-talisterna, så vi kanske låter dem. Är han ens det förresten?
Nej, han är verkligen inte det. Han är 50-talist.
Ja. Ja, då får jag ge mig på honom alltså.
Han är fair game. Mm. ta den jävla. Nej, han sköter sig i alla fall. Han håller sig hemma och i social isolering, eller det som man brukar kalla mitt vanliga liv.
Mm.
Så det är bra. Nej, men då har vi ändå ägnat våra veckor här att du har rättat upp Liverpool-kollektivet och jag har rättat upp Hammarby-kollektivet.
Mm.
Jag tror vi ska nöja oss så, men sen så körde du någon Leksand-referens och tog plats i min ringhörna. Det kanske kan bli så att Hammarbyarna ger sig på dig istället.
Jag är ju Leksing, vet du.
Just
så att,
det.
Där tror jag att jag är vaccinerad.
Dalmas är någonting ganska bra, kommer du lära dig tids nog.
Ja, precis.
Man får inte säga dalmas för övrigt, det är en taftologi. Man säger mas bara, har förstått.
Ja. Okej, jag fattar.
Så det är väl lite det jag har sysslat med, utöver då att ändra sina ens sommarplaner och så, med inställt OS och uppskjutet Champions League, Europa League-finaler eller slutspel och EM-slutspel. Så att man är nu ingen, det är inte en föraktlig del av ens arbetstid som går åt att ställa in sin arbetstid.
Nej.
Just nu.
Nej, och justera om och sitta och inte veta ett smack helt enkelt.
Nej, verkligen. Och det sagt då med den totala respekten för att det är sannolikt inte synd om oss. Det är synd om väldigt, väldigt många andra som inte har ett jobb att gå tillbaka till. Och så.
Det är ju, den här syndomskalan är ju inte relativ. Det är synd om människorna, som Strindberg sa. Kan vi inte bara sluta oss till det? Extra det. Synd om dem just nu.
Ja, verkligen, verkligen.
Men du, det spelas ju fotboll i Vitryssland. Eller Belarus. Ja.
Mm.
Vi nu, vet inte vad vi har för politik på, eller politik, men jag vet inte vad vi har för standard. Minns när Dagens Nyheter gick över till att skriva Belarus i alla fall, med en liten förklarande artikel. Där spelar man fotboll som, bokstavligt talat, som om det inte fanns någon morgondag. Likip har gjort en liten djupdykning i detta och pratat med, det är väldigt mycket utländska spelare där också, som bland annat någon som säger att de enda riktiga instruktionerna vi får här är att dricka vodka och basta mycket. För det ska tydligen kunna döda viruset eventuellt.
Det kan man aldrig höra från Tegnell.
Det får man fan inte. Och det här kan jag känna är, de spelar ju dessutom vår-höst då, så det har precis dragit igång där. De spelar alltså svensk fotboll. För övrigt undrar jag om Sverige någonsin har varit så likt ett annat, eller så likt Vitryssland som nu. Alltså vi har ju en betydligt mer laissez-faire-politik än resten av världen. Det uppdagas att vi har samma fotbollssäsong. Bastun ligger ju många svenskar nära hjärtat på något sätt. Vodkan har vi ju.
Vodka-bältet.
Har vi ju så att säga vårt alldeles eget världskända märke.
Absolut.
Mm. I don't know, men det är nästan bara där som det just nu spelas fotboll. Myanmar, Nicaragua och Burundi. Även enligt L'Equipes sammanställning.
Och dit får man inte ens åka.
Nej, precis. Nej, det är frågan vad som räknas som nödvändiga utlandsresor just nu. Det kan bli svårt att snacka in någon av de här. Men...
Det gamla fina Belarus. Ja, det finns någonting i det. Alltså om du drar parallellen Sverige-Vitryssland. För att jag upplever lite att man kan se lite på hur länderna hanterar smittspridningen. Och att det inte alls är omöjligt att dra parallellerna med hur man faktiskt spelar sin fotboll. Alltså att det handlar om nationella särtyper, arketyper och så.
Själva grunden för den här podden. Låt höra.
Det där vi jobbar. När man tittar på oss, alltså det är inte jättesvårt att se Tegnell som det här årets Jan Andersson eller Lasse Lagerbäck eller så. Alltså du står där, det är väldigt tydligt om att alla ska agera utifrån en sorts överenskomna ramar. Individuellt ansvar, men utifrån de här då ramarna. Och så finns det en stor, stor publik som står och skriker, men du har ju för fan ingen plan B. Det händer liksom ingenting, du måste kliva in, vi måste bli mer offensiva, inte minst. Men att det tills vidare i alla fall ser ut som att de når ganska bra resultat.
Det är helt otroligt. Också för att hela Sverige just nu är som ett stort grupparbete på något sätt.
Ja.
Och att alla förväntas bidra och precis ansvaren, frihet under ansvar och så vidare. Det är verkligen en väldigt typisk. Men, och just det här också att folk ropar på att ja, men resten av världen då? De spelar ju 4-3-3 liksom. Ska vi hålla på och tjonga? Ja, men det här är, det är så här vi har byggt vår framgång. Va? Det är det här, det är liksom på det här systemet som den svenska modellen vilar och så vidare.
Jag börjar gå över till 3-5-2 och om Micke Nilsson klacksparkar i eget område, då är vi illa ute helt plötsligt. ungefär så tror jag att Tegnell också resonerar, i alla fall den känslan man får.
Men då måste jag citera en Maria Josefsson på Twitter som igår skrev: eftersom det inte är någon sport i år förutsätter jag att vi kommer att hylla Folkhälsomyndigheten i Kungsträdgården om vi slutar trea eller bättre när det här är klart.
Det är den enda logiska slutsatsen. Gärringpriset till Tegnell. Inte alls omöjligt. Och jag visste alltså Lagerbäck eller Jan Andersson, eller om att vid närmare eftertanke så kanske snarare än Andreas Granqvist, alltså att det finns vissa estetiska spörsmål kring honom. Men att han har då snyggingar runt omkring sig som stöttar upp så.
Du tänker på vice statsepidemiolog Anders Wallersten, är han så?
Ja, herregud.
Alla heter Anders. Eller
alla heter Anders.
Eller Johan.
Ja.
Det är bara de två namnen som är gångbara. Ja, precis. Men var det inte också så att nu är han ju tillbaks då. Wallersten, han var ju iväg ett tag där, satte sig i självkarantän för han fick lite symptom. Typ väldigt mycket Ivanhoe kände jag över honom. En liksom den lite den så bildvänliga, fagra statsepidemiologen som inte riktigt kanske pallade för trycket när det blev skarpt läge.
Just det.
Men nu har han vilat upp sig, kanske varit på någon form av sanatorium och är redo att så att säga komma med inspel när det behövs.
Ja, det är också intressant. Vi har pratat om det förut, om hur politiken har gått över till att bli fylld av vurpingar och snyggingar och sådär. Och vi har helt missat att det faktiskt är samma sak inom epidemiologin.
Ja, vi har väl inte så långt så här, allmänt track record inom... Det är inte så att man kan riktigt jämföra med hur de såg ut på 80-talet, för man har ingen jävla aning. Man vet hur de såg ut den 2 mars och fram till nu ungefär.
Ja, men utifrån den begränsade anekdotiska bevisföringen så tycker jag att vi utnämner dem till vurpingar. Taha Alexandersson också i Socialstyrelsen där gick ju också in och var, vad ska vi säga? Hon ser inte ut som Tegnell, så att säga.
Ja, just det. Men hon talar inte lika fritt heller, utan lite mer talepunktsbaserad. Vilket väl i och för sig kanske går att jämföra med ganska många politiker också.
Absolut. Så ser det ut i Sverige. I ditt hemland, mitt hjärtland Frankrike, hur hanterar de corona? Ja, de gör det precis som landslaget, att de har, som man upplevde, alltså enorma anspråk. Macron står och pratar som att han vore Churchill. Men det finns en sorts inneboende lust till katastrofen. Att det kommer gå åt helvete trots alla möjligheter, så kommer det sluta med att de börjar bråka med varandra. Att de gör det man inte ska. Att de är lite för mycket individualister. Och att de strävar efter det glamorösa misslyckandet på något plan.
Du har skalat bort här de senaste 3-4 åren, men det kan jag väl kanske leva med. Men du säger att de inte kommer ta VM-guld 2020.
Det ser inte ut så, eller hur?
Nej, det går lite dåligt. Gud, vilket opassande skratt för övrigt. Men,
det är allt vi har just nu, opassande skratt.
Ja, det är verkligen det enda man har, helt och hållet. Ska jag kasta in då att man ändå har gjort en ganska kul grej i, vi pratade ju om tidigare om det här med att, ja, ska man bara ägna sig åt nostalgi nu? I Frankrike så gör de det här verkligen fullt ut, så L'Équipe 21 då, L'Équipe 21 som är alltså tv-kanalen som hör till tidningen kan man säga, visade igår VM-semifinalen 1982 mellan Frankrike och Västtyskland med förlängning och allting då. Frankrike förlorade på straffar, de gjorde ofta det på den tiden, och det var som att följa det på sociala medier, så var det verkligen en stor folkfest, förstod man. Och därefter, och så L'Équipe publicerade till exempel då sin upp, eller dagen efter, tidning från 82, så att man kunde ta del av hela den. Och man är prenumerant, och SoFoot, vårt favorit webbmagasin, satt betyg på alla spelare. Så att det blev som att det var nästan på riktigt. Och väldigt så, ja, både lite nostalgi och spänning samtidigt. Det var antagligen ganska många som inte kom ihåg den här matchen riktigt. Eller jag som inte var födda helt enkelt.
Ja, apropå det glamorösa misslyckandet. Och ursäkta för total repetition här av grundkursen i fotboll radikal. Men det är ju fortfarande så, enligt såna voxpops och allmänna undersökningar, opinionsmätningar och sånt i Frankrike, så ses det som fransk fotbolls största match. Det är alltså inte ens en VM-final i Paris som man vinner med 3-0 mot Brasilien kan mäta sig med kvällen i Sevilla när man möter arvfienden Västtyskland, leder med 3-1 i förlängning och ändå förlorar på straffar. Det episka misslyckandet ses som mer konstnärligt och mer talande och mer poetiskt än vad någon seger någonsin kommer kunna göra.
Vi för till protokollet också att fotbollradikalvännen Paul Breitner spelade den här matchen.
Just det, som han gjorde.
Mm. Vem dödade honom?
Who killed Paul Breitner? Jag vet inte.
Radikal överkurs för att se hur mycket ni har gjort läxan.
Hur mycket ni har sparat i ladorna. Mm. vi går över gränsen till, återigen, mycket blir opassande, men opassande är allt vi har just nu om vi inte ska bara spela Bach och sörja. Italien som allra bäst i kris ju. De sluter sig samman, de enas. Mm. De gör allt det man ska. Och förhoppningsvis så finns det en belöning i slutändan.
2000, alla deras mästerskapsframgångar har väl varit i när liksom nationen har haft någon form av nödläge.
Precis, det är politiska skandaler och kriser, eller så är det fotbollspolitiska skandaler och kriser, kanske på det såklart 2006 och sådär. Spanien, hur ser den spanska fotbollen ut? Tänker ni? Gör den inte alls. Den är ju baserad på själva motsatsen till social distansering kan man säga.
Tänker du på tiki-taka eller något annat jag ska förstå?
Ja, det är väl tiki-taka jag tänker på. Den är passningsbaserad och själva grundfundamentet för passning är att man är åtminstone 2. I tiki-takans fall 3. Och detta då i en tid där man inte får vara fler än 2 och helst. Ja, återigen det som Hamlet, att till och med ensam är man än för mycket i dessa coronatider. Spanien får problem eftersom de är svaga på social distansering i sin fotboll och i sin smittbekämpning.
Jag kollade för övrigt på en karta igår där det var liksom upp, det var en europeisk karta med där man angav då i varje land hur många som får samlas. Sverige stack ut då. Vi får ju samlas 499 stycken fortfarande. Och i vissa länder är det 10 och i ganska många länder är det 2. Men i en hel del länder är det också 3.
Mm.
Vilket jag tyckte var lite sympatiskt. Jag kan inte ens säga riktigt varför. Men det finns något lite fint med att 10, 5, 2, det känns pyttligt logiskt för att det är antingen jämna nummer eller så är det bara lite så något man kan förhålla sig till. Men ni får ha 3 stycken.
Kan man göra en koppling till det vi tidigare på den avhandlat, alltså det ryska begreppet, en svensk familj?
Svenska familj.
Här har inte jag... Det känns ju vagt bekant, men du får friska upp vårt minne.
En svensk familj är i Ryssland alltså ett uttryck som betyder en menage à trois, alltså en trekant helt enkelt.
Just det. Precis, jag tänkte ju självklart på menage à trois, men det föll lite på att det inte fanns, att det inte var riktlinjerna i Frankrike då.
Just det, som det gör. Jag vet inte om det säger någonting om frivoliteten i respektive land. Att man tycker att människor måste fortfarande kunna ha kärlek. Behövs det 2 eller 3? Eller 499?
Ja, det är exakt
den svenska synden lever och har hälsan.
Det är ett sundhetsbevis ju.
Det är ett sundhetsbevis.
Fotbollny. Radikal.
Noterar också från smittnotishåll att Fatih Terim har fått coronaviruset. Alltså Galatasarays tränare för förbundskapten i Turkiet.
Turkisk fotbolls starke man efter
just det.
Erdogan kanske.
Just det. De har också stängt ner ligan sent men till slut.
Mm.
Så det med pengarna vi pratar om förresten. Det är ju ändå, visst det är det som fotbollsspelarna har nu, men de använder dem på lite olika sätt och jag noterar att Montpellier, och det finns fler exempel på det, att alla spelarna går samman då för att se till att den administrativa personalen i klubben ska kunna få sina löner under krisen och karantänen. Det är ett elegant sätt att hantera sina höga löner, kan jag tycka.
Ja, verkligen. Verkligen, verkligen. Barcelona är ju den stora klubb som där just nu diskuteras om man kan tänka sig att gå ner i lön. De har fått ett förslag som jag förstår det och detta debatteras just nu och de ska väl komma med någon med något, ja, inte vet jag om det blir ett motdrag eller bara säga att det är okej, vi kan tänka oss detta, men det ställer ju klubbar inför vissa problem då. Framförallt så ska då alla löner sänkas med en viss procent i ett förslag, vilket ju är helt idiotiskt med tanke på att många damlöner till exempel kanske är, alltså många damspelare är såklart mycket, mycket mer känsliga för att gå ner lite grann i lön eller ganska mycket jämfört med herrspelarna. Och det diskuteras också om att man ska ha individuell sänkt lönesänkning då, vilket ju låter som den sämsta idén i modern tid, sätta sig och liksom löneförhandla över Skype med 30 rödgråtna och så totalt i upplösningstillstånd agenter just nu kanske inte riktigt är vad klubbarna behöver, kan jag känna.
Man vill ju så här livesända förhandlingar med Mino Raiola i så fall.
Ja, det är som att den riskerar ju någonstans att inte riktigt hålla sig över vad vi skulle kalla en grundläggande värdighetsnivå kanske. Eventuellt plocka fram lite dåliga sidor hos en hel del fotbollsaktörer som man inte vill veta om just nu. Men, och dessutom så har man ju sagt då i Spanien eller i Barcelona att det här ska gälla medans det är utegångsförbud då, eller ja, isolering helt enkelt, som är påbjuden av samhället. Så att när den upphör så ska lönerna återgå, även om inte ligan har kommit igång av något skäl som jag inte riktigt förstår. Det är ju det här med spelare och pengar och att avstå pengar eller att ge pengar. Det verkar som att många tycker att det känns helt okej att donera lite grann. Vi pratade ju om Zlatan förra veckan som var en av de första att ta det här initiativet. Och nu har ju flera stora spelare, Leo Messi till exempel, skänkt, jag tror han skänkt 1 miljon euro då, vilket är ja, 10 miljoner svenska. Som ju är lite pengar såklart och en fin gest och det hyllas ju hit och dit och så. Det blir lite konstigt kan jag känna när man går tillbaka lite i tiden och konstaterar att typ alla de här som har tagit det här initiativet nu, utom Zlatan då, har fällts eller misstänkts för skattebrott. Och Leo Messi har då undanhållit 36 miljoner från den spanska staten. Vi konstaterade det för i något avsnitt att han, de hade räknat ut att hans, det han har undanhållit den spanska staten då, eller misstänks ha undanhållit, skulle kunna hålla igång ett medelstort sjukhus i hur lång tid det nu var. Det är en ganska träffande och en ganska bra bild att ha framför sig nu. När det är liksom, när fotbollen på något sätt försöker återgälda då lite grann till samhället och man inser hur otroligt mycket pengar som har undanhållits just ja, den offentliga sektorn där sjukvården går på knäna i så himla många länder. Och att det någonstans ja, men, är att ni kan inte riktigt göra bot för det här nu. Det är för sent.
Nej, men det är väl en del av hela fenomenet med välgörenhetssamhället och så, med människor som aldrig skulle få för sig att höja sin skatt med en tiondels procent, men som gärna går på en gala i sin galaklänning eller smoking eller så och skänker en miljon för att man då får ett någon sorts offentligt diplom för det.
Just det.
Det är en annan sorts hållning.
Det är lätt att få applåder fortfarande faktiskt.
Ja, det är väl det. Lewandowski och hans flickvän eller fru skänkte också en miljon euro så till kampen. Mm. Man borde sätta alla de här världsstjärnorna runt ett bord digitalt naturligtvis, och de buda över varandra och se vem som vinner.
Jag undrar om inte det är nästa eventuella liksom, eller tänkbara scenario, att det blir lite som med Notre Dame där, att sån här franska multimiljardärer gick ut och försökte trumfa varandra i princip. Det blev ett prestigekrig om att skänka mest. Och med den inte helt oväntade men lite sorgliga uppföljningen att det visade sig att väldigt få till slut hade fört över de där pengarna. Det var mest bara ett spel för gallerierna, i många fall i alla fall. Och man känner också att det är ju, sitter Leo Messis pappa med ett sånt postgironummer och knappar in. Lite som när du knappar in på LiveScore.
Just det.
Knappar in då, sätter över de här pengarna eller är det mest snack? Det återstår att se. Han hade ju delat upp sina pengar mellan ett sjukhus i Barcelona och ett i hemstaden Rosario, som jag förstod det.
Mm. Nej, det är spännande också. Det är ju som det är i kriser att ens vän blir ens fiende på ett väldigt konkret sätt, i just när det handlar om virus och smitta såklart. Men också att ens fiender, eller i alla fall de onda, blir också ens vänner. Det har ju ett land som har råkat speciellt illa ut, kanske inte främst av corona men också av corona, är ju Kroatien, som då on top of everything else också drabbades av en kraftig jordbävning här i veckan.
Den är ju riktigt seg.
Den är jobbig, alltså ett sån här, en stor stark jordbävning i epicentrum ett par mil norr om Zagreb, en stad som inte till att börja med är jättelångt fram kanske när det gäller sjukvård och sånt. Svårt att föreställa sig förödelsen där. Men det som var intressant att se där är ju lite vilka det är som då mitt i allt det här är ute och bygger nya sjukhus. Vilka det är som levererar mat och mediciner till utsatta äldre. Vilka det är som då faktiskt ryckte in och bar ut nyfödda barn från ett BB genom brakmassorna. Vi ska se till att lägga upp bilder på Twitterkontot här, podcast radikal. Det finns nästan bibliska, religiöst laddade bilder av hur då unga mammor står med sina nyfödda i famnen i brakmassorna i Zagreb. Helt nyförlösta och trasiga. Men de då som är där...
Nyförlösta och trasiga, förlåt. Det är lite för mycket info på en gång här. Nyförlösta, trasiga.
Jag menade mer i överför bemärkelse.
Ja, jag förstår. Du målade,
if the shoes fit.
Du målade upp någon sån pietà nästan. Och sen så landar vi in i en förlossningssal och stygnen. Mm, förlåt mig.
Det här är det grafiska avsnittet. De som rycker ut är nämligen Bad Blue Boys, alltså Dinamo Zagrebs ökända, får man säga, huligan-supporter-filma. Som ju är alltså i grunden så våldsromantisk, krigsnostalgisk kan man säga. Så här konstant konflikt med Dynamos klubbledning. Men de har ryckt ut då. Finns starka bilder på när de dels då bygger sjukhusen, dels hjälper de äldre. Och dels då bär kuvöser och barn från BB som ska förflyttas.
Men
fantastiskt starkt.
Ja, och inte det här också en påminnelse om att moral finns i precis alla samhällen och alla skikt och alla tänkbara olika sammanslutningar. Det är bara att vi ser den inte så ofta och de får kanske inte så ofta chans att visa det. Jag tänker på i Rio eller om det är hela Brasilien där favelorna, där alltså de riktigt knarkbaronerna i favelorna och har gått ut och tagit någon form av initiativ till ja, men att man ska stanna hemma då, så isolering och så vidare, för att de har en politisk ledning som fortfarande spelar ner eller förnekar coronavirusets allvar. Det är bara det att vi är så himla vana att se på vissa grupper i samhället som enbart problem och aldrig någonsin lyfter fram de här sidorna eller hur man faktiskt reagerar i skarpt läge och att det finns att moralsystemen ser helt annorlunda ut, men de är absolut inte mindre starka. Snarare kanske de är ganska mycket starkare.
Ja, de är framförallt, alltså just det här specifika med fotbollssupporterfallet, så är de så oerhört konkreta. Alltså det finns en, de är byggda kring lojalitet, grupptillhörighet och en väldigt som, alltså nästan militärisk organisation ofta.
Just det.
Men vi såg det i Egypten under arabiska våren, vi såg det i Istanbul under revolutionen där, eller statskuppen som det heter på annat håll, i Ukraina.
Vill du utveckla om turkisk inrikespolitik så är all ears.
Absolut inte. Det är bara att det som är den enes fascistiska skyddsvall är den andres nu och så vidare. Men fascinerande då, och fascinerande bilder inte minst, och det känns som att steget är så himla långt från att se Bad Blue Boys med skyddsmasker här. De har gömt sina ansikten förut också på läktarna. Man känner igen dem, bara att kontexten är väsensskydd.
Det är väl det här som gör att fotbollsspelarna inte framstår som några hjältar nu, för de kan inget av det här. Och det, vilket är fullkomligt normalt, för de har ingen, ja, dels har, men de, man har ingenting att bidra med. Man har ingen medicinsk utbildning såklart. De har ingen, liksom, oftast ingen särskilt grundad politisk analys. De tillhör väldigt sällan, eller de är inte grundade i sitt lokalsamhälle. Och då blir det enda man kan göra är att lägga upp lite klipp på när man står och latchar med en tår eller skänka pengar för att det förväntas man gör ungefär. Men så mycket annat går inte riktigt att bidra med.
Nej, de får göra så gott de kan. Alltså, Cristiano Ronaldo får öppna sina hotell, eller Gary Neville får öppna sina hotell, eller Zlatan Ibrahimovic var på besök på Sheraton här häromdagen och träffade barn där, eller Jens Stäger ska vi lyfta, FCKs han som är en hjälte i FCK, kanske inte lika mycket i Århus, men som då ägnade sin karantäntid åt att vara med på länk i en skolklass och sådär, pratade med barn där.
Alltså, just det.
Den sortens länkar i lokalsamhället där man ändå ger någon slags, jag vet inte, visar att man är en del av någonting. Mm. Det man kanske kan kräva.
Mm. Precis.
Tror jag.
Men jag tror att det där är svårt för många, för att de lever så både geografiskt och kanske framförallt socialt långt ifrån, ja, sina, eller ja, de lever socialt snarare så långt ifrån samhället som de geografiskt befinner sig i, så att det är
mental karantän även till vardags, menar du?
Ja, precis, det är svårt att ens tänka de här tankarna. Några få klarar av det, men det är säkert inte helt, jag tror inte att en sån som, inte vet jag, vi säger Leo Messi ändå, eller vem som helst av dem skulle ha något emot att dyka upp på liksom hemundervisning på en Skype-länk. Det är bara att den kontakten går inte ens att ta på något sätt.
Nej.
För hur ställer man den frågan till Leo Messi? Och hur kontaktar han en skola i Katalonien för att, eller i Rosario för att vara med på deras hemkunskapsundervisning?
Nej, alltså,
det kan vara ett ämne som, inte, som man inte håller på med, inser jag nu, när man lever i isolering. Ja, kemi då?
Eventuellt kemi, kanske gympalektionen, jag vet inte.
Ja, just det.
Vad som skulle passa bäst. Nej, så är det. Reflexerna finns inte, länkarna finns inte, medlen finns inte. Allt annat borde finnas, såklart. Du, får jag använda Leo Messi och corona kanske, eller jag vet inte, deppen som en länk till att ta oss till Buenos Aires?
Ja, varsågod.
Det där var en retorisk fråga.
Jag hörde det.
Mm. Amadeo Carrizo har nämligen dött i veckan här. Amadeo Carrizo som hålls som Sydamerikas förmodligen främste målvakt någonsin. Det där är ingen jättesorg eller chock kanske. Han blev 93 år gammal. Men jag vill berätta lite om Amadeo Carrizo ändå. Han, det speciella med honom, utöver att han var väldigt duktig såklart, var att han var en väldigt tidig pionjär som målvakt. Och han var långt före Manuel Neuer ute och spelade med fötterna utanför straffområdet och var en del av offensiven. Han var också först i Sydamerika med att bära målvaktshandskar. Alltså den där påfund på 50-talet som han tog med sig från när han var mött Italien i Rom. Mm-hmm. Ikonisk målvakt då i River. Han var liksom en av pelarna i den här klassiska La Maquinita. Årgångar då, första målvakt hos dem i 24 säsonger. Också då landslagsmålvakt. Han stod bland annat då i deras fiasko-VM i Sverige 58. Finns såklart en miljard historier om Amadeo Carrizo, men jag tycker att den allra finaste av dem är egentligen från klassikot 68 som man möter Boca Juniors. Den matchen i sig då, juni 68, är mest känd tragiskt nog då, för att den då ägde argentinsk fotbolls största läktartragedi någonsin rum. Efter matchen så klämdes 74 människor i hjälp på läktarna. Hemskt och så, men en annan berättelse då ett par timmar tidigare som är lite finare. Eller lite finare, den är av en helt annan karaktär såklart. Det var att Carrizo, målvakten då, han hade alltid en keps på sig när han stod i mål. Som alla målvakter alltid borde ha. Det var hans turkeps och den funkade exceptionellt väl just mot Boca. Han brukar alltid vara grym i derbyna. Så då inför matchen när Boca Juniors skulle liksom snacka ihop sig så var de liksom tvungna att lösa just det problemet på något sätt. Och det var inte så att de snackade taktik eller så här varianter på fasta eller något, utan det var ju kepsen man ville åt, va? Det var ju det som var nyckeln i matchen. Som rutinerade spelarna då i Boca, de snackade då med en av de yngre killarna. Angel Clemente Rojas. Och krävde då att du, det här med kepsen, det är liksom ditt ansvar, du får lösa det här på något vis. Och han vill ju inte, men han gör det. Så före matchen då så ställer River upp för något lagfoto. Rojas smiter fram, han knackar Carrizo på axeln. Och sen så snor han kepsen och springer iväg.
Det är ett bra prank.
Det är ett bra prank och det, jag vet inte om det störde Carrizo. Det blev matchen slutade 0-0. Och Rojas själv då ägnade resten av sitt liv åt att be Carrizo om ursäkt varje gång som de träffades. Han sa, jag respekterar och älskar dig. Det var inte min idé. Och sådär.
Riktigt tungt att vara liksom, då står man ju kanske lägst då, tänker jag, eller har lägst status i laget om man åker på det här.
Du blir kepskillen.
Ja, exakt. Kepskillen. Och dessutom då få all skit efteråt. Trots att det antagligen fanns några riktiga mobbare som hade kommit på det här. Som liksom tvingade honom att göra, tvingade honom till skitjobbet helt enkelt. Han har min förlåtelse redan nu. Det har gått lång tid i och för sig när jag tänker efter.
Jag undrar om det finns något latinskt begrepp för det. Att du förlåter honom. Det gör väl, va?
Att förlåta någon.
Ja, den religiösa förlåtelsen som han uttalade i kyrkan och så. Jag vet inte.
Ja, du tänker på bikten. Nej, precis. Ja, det, jag tänker att enligt den katolska kyrkan så kan nog inte jag ge förlåtelse, utan det är väl Gud via en präst då, i bikten.
Just det.
Mm. Jag kanske inte ska ge mig på... Jag kanske inte ska ge mig in i det helt enkelt.
Försök låta bli. Nej,
han får en liten agnostisk förlåtelse från mitt håll.
Just det. Det är inte som den lutheranska genom tron alena förlåtelsen. De är lite mer konkreta, katolikerna.
Mm.
Jag ska berätta mer om Caritza. Jag ska berätta att han året efter då, 69, så gjorde han ett par gästspel. Någon sån här träningsmatchturné när han spelade för Alianza Lima i Peru. I en av matcherna så att han var väldigt speciell då, för att de mötte dem Dynamo från Moskva. Där ju Lev Yashin såklart då stod i mål. Det var alltså en match då som lanserades som matchen mellan världens bästa, eller Europas bästa målvakt och Sydamerikas bästa. 2-2, Yashin och Caritza gör ett knippe helt otroliga räddningar, och efter matchen så får Caritza och Yashins handskar i någon slags då gest av respekt. Yashin, den enda målvakt, det vet ni säkert då, som någonsin fått Ballon d'Or och utsätts till världens bästa. Caritza och sin sida då, för att ge en bild av hur respekterad och stor han var i Sydamerika. Den argentinska senaten då en bit på 2000-talet hade uppe för omröstning, och tror jag röstade igenom också, en allmän helgdag, Dia de Arquero, målvaktens dag, den 12 juni varje år. Den har vi inte i Sverige.
Fantastiskt.
Bandet mellan Yashin och Caritza då, ja, man kan väl säga på sätt och vis att det varade hela vägen in i mål. Lev Yashin somnade in i magcancer den 20 mars 1990. Amadeo Caritza somnade in i sitt Buenos Aires i cancer på dagen 30 år senare, den 20 mars 2020.
Poesi.
Poesi.
Poesi från Argentina och kanske musik också därifrån, för att stänga podd avsnitt nummer 60 har vi kommit upp till. Det är ju inte ett nummer, och födelsedagar och sånt är ju inte, spelar inte så himla stor roll just nu. Har du för övrigt tänkt på det? Jag läste en blänkare idag att Gazettan spekulerar i att Zlatan har gjort sin sista match, att han kanske avslutar karriären nu. Och man kan ju tänka sig att det kommer bli ett gäng idrottsmän som gör det på grund av allt som är skjuts upp nu då. EM och OS och så vidare. Och att det kommer gå ganska så spårlöst förbi, för det är så mycket annat som händer samtidigt så att säga. Det blir någon form av så solidariska massavgångar, och det är som att hjältarna får nästan fira lite senare på något sätt.
Det vore ju en liten sorg i det stora om det blev så att Gigi Buffon eller Zlatan Ibrahimovic och de här pös ut bakvägen i natten. Jag vet ju såklart att Zlatan, vi har ju skrivit slut hans karriär ett par gånger känns det som. Inte minst såklart med knäskadan. Man tänkte att nu är det ändå över. Och då var det som att han inte tänkte låta det vara på det sättet. Vi får väl se lite hur han tänker den här gången. Är det ett virus tillräckligt för att sänka ett lejon eller inte? Vi får se vad som händer. Jag hoppas att det inte blir så.
Ja, jag hoppas det också såklart. Men jag tycker att det finns någon tröst i det faktum att också de absolut största och hyllade och de som vi kallar hjältar i vardagen på något sätt inte någonstans har fått kliva ner lite grann från den positionen nu, att det på något sätt är alla som är viktiga och inte några enskilda. Någon form av tröst finns det i detta. Det betyder ju inte att vi inte ska komma ihåg och fira dem ordentligt. Det blir som att skjuta upp typ studenten ett år kanske. Som vissa riskerar att få göra nu i Sverige också.
Vi kan väl tänka så. Och sen kan vi trösta oss med att podden ännu inte är 70 plus avsnitt 60 som du sa. Så vi kan hålla på ett litet tag till i alla fall.
Så är det. Riktiga 50-talister är vi.
Som vi är.
Mm. Ska vi... Ja, 60-talister till och med.
Och fy fan, ja, det är värre.
Ja, det var ingen höjd.
Men ja, vi kan väl vara det för en gångs skull.
Låt oss vara det, och låt oss ta oss härifrån och höras nästa vecka. Hela vägen från Argentina.
Hasta luego.
Hasta luego.
Heladero en tierra del fuego, como un sol sin cielo y sin chita Tarzán. Me siento tan solo cuando mis compañeros se reparten el juego.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.